Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, varmt välkommen till en MotoGP-podd med mig, Tobias Lajon, och med Andreas Mårtensson. Och idag så är det onsdag, det är racevecka, och Andreas, det hellregnar i Stockholmsområdet i alla fall.
Ja, det kan man verkligen säga. Jag tänkte jag skulle gå ut och göra någonting idag, men jag tror jag ställer in det faktiskt. Det får bli innearbete resten av den här dagen.
Mm, det känns det så.
Ja.
Du, hur känns det att ha varit ledig från kommenteringen helg då?
Det känns bra, men vi går in i en hektisk period nu. Nu är det alltså 4 race på 5 veckor.
Ja.
Det är 2 i rad, en ledig helg 12-13 juni och sen är det 2 helger igen. Så att nu är det verkligen en fullmatad period med MotoGP.
Viktigt för förarna och teamen såklart att prestera på topp den här perioden. Och precis som vanligt en kritisk period när det gäller att samla mycket poäng och hålla sig från skador och sådana saker.
Ja, men det är också en av de bättre perioderna skulle jag vilja påstå. Den som vi är mitt inne i nu med Mugello som följer, sen är Barcelona och sen efter det Sachsenring och Assen. Så att, det är härliga banor som vi har framför oss och som vi inte fick se förra året. Ja, några av dem fick vi, men framförallt inte den som kom i helgen då med Mugello. Det ser jag fram emot.
Ja, jag med. Det är en sån här nervkittlande upplevelse där och se första passet dra igång. Jag ser också fram emot mycket den här kommande helgen. Och en förarbana framför allt.
Ja, verkligen.
Du, vi var ju lite snabba här i tanken under förra sändningen. Eller så var det tvärtom, vi var långsamma i tanken. För vi missade ju att snacka startnummer förra gången. Så att, vi har dubbla startnummer att snacka om den här podden.
Ja, den kom inte med i förra veckans podd. Så det blir både 13 och 14 då, den här podden.
Det var väl så att vi inte hade tryckt på rekord, var det inte något sånt?
Så var det.
13 och 14, sen är det ett litet nyhetssvep. Dessutom då måste vi snacka upp racet, Mugello, som är ett par dagar bort. Och sen också några tankar kring det här som hände i det dramatiska racet på Le Mans med regelöverträdelser och bestraffningar. Det skulle vara intressant att stoppa upp kring några punkter där, tycker jag.
Mm, låter bra.
Första då, med startnummer 13 som vi missade förra podden. Det är ju ett nummer som är ganska svårt att hitta förare på, för att det, i många kulturer så är det här förknippat med otur, just nummer 13. Och en del hänger ihop med, vissa kopplar ju det här till Jesus sista måltid. De var 13 till bordet och han blev förrådd där, och det var, ja, det finns även kopplingar ännu längre tillbaka historiskt till Valhall och Loke och svek och annat med gudar. Så att det här, beroende på vad man har för religiös tillhörighet, så kan det vara anledningen att undvika nummer 13.
Ja, och de två förarna vi ska ta upp, de har ju varit lite av några trubbelbarn, har det inte varit det?
Jo, visst har det varit det. Om man nu ska kopplas till startnummer, så är det verkligen så att man kan fundera till lite extra på just de här namnen. De som i alla fall, de jag tänker på är Anthony West och Romano Fenati, och det är, båda har ju varit i allehanda svårigheter faktiskt.
Ja, det kan man väl säga. West som hade 13 år när han körde i MotoGP-klassen och Fenati som hade 13 när han körde i Moto2. De här 12-13 racen eller vad det blev för någonting innan han fick sparken. Annars har han kört med nummer 5 och 55, men 13 på något sätt, det sätter sig på min näthinna där när han kör den här blå, vit, lite röda med kanske, Moto2-cykeln.
Ja, det var den. Tänk om det var just race nummer 13 som det blev problem med också.
Ja du, det är inte omöjligt när du säger det.
Det kan du faktiskt kolla upp.
Ja, det ska
varv,
kolla
varv 13, race 13.
Ja, det är inte omöjligt att det var så heller. Alltså varv 13, för det var ju någonstans i mitten av racet.
Ja, vi börjar prata om Fenati där. Och, italiensk förare som kör i Moto3 fortfarande. Kör för Husqvarna och i och med att han är lite äldre nu jämfört med övriga förare i startfältet, det finns ju för sig en åldersgräns där i Moto3-klassen, så har ju han den som har längst CV. Jag tror till och med han har flest segrar och flest poäng och ja, han har ju verkligen etablerat sig och tyvärr då nästan cementerat fast sig i den klassen för tillfället.
Ja, han kom ju upp som en supertalang när han väl började prestera Fenati. Sina första två race, två och etta. Och var det inte det racet i Jerez i Spanien när han var en halv minut före tvåan eller något liknande i sitt andra race?
Det var ju det. Och han var en av de förarna som kom fram, vill jag minnas, genom det italienska motorcykelförbundet när man hade det här talangprogrammet som sen konkurrerades ut av V46-akademin, så att han var precis i skarven där när Italien och motorcykelförbundet där hade märkt att nu håller vi på att bli övermannade av spanjorer här, nu måste det hända någonting. Och då slog han igenom, som du säger, med buller och bång där när han kom in i mästerskapet.
Ja, och körde ju där två säsonger innan då han tog klivet över till VR46-teamet. Han körde ju faktiskt där i Sky Racing. Tre säsonger, eller två och en halv blev det ju. Sen så när vi kom till Österrike något år var han inte med helt enkelt. Då hade han gjort bort sig där på någon träningsgrej och så hade han fått sparken.
Ja, visst var det konflikter och lite svårigheter att hantera aggression. Och jag vill minnas att han rykte ihop med Uccio till exempel, som är Rossis närmsta vän från barndomen till och med.
Ryktet säger ju det. Jag har inte riktigt fått det förklarat för mig exakt vad som hände. Jag vet inte om det ens har kommit ut, men ryktet säger ju att det var precis som du säger. Och få flika tillbaka till det här race nummer 13. Visst var det race nummer 13? Stämmer. jag kan tyvärr inte se vilket varv det var. Det har jag inte riktigt kommit till än.
Nej. Men intressant i alla fall med Fenati där som... den här incidenten, om vi då växlar upp till när han klev upp till Moto2, det tycker jag var ju högst rimligt kliv för honom, för att så pass talangfull och lovande måste man ändå säga att han är och var åtminstone. Även om han har haft ojämna resultat så hade jag nog trott att han skulle klättra uppåt i klasserna. Men den där händelsen på Misano när han drar tag i bromsgreppet, vad är för... arbetet till det, eller vad det som leder upp till den galna manövern?
Ja, det kan man ju fråga sig. Men de hade ju haft sina kontroverser under det där racet och kört på varandra och tagit varandras spår och allt möjligt. Och sen så fick han nog helt enkelt och tröttnade Fenati och drog tag i bromsen. Ja, det var ju inte direkt jättesnyggt och det fick han ju betala för. Han skulle ju lägga av där efter den incidenten och fick sparken och fick licensen indragen. Men sen, rätt som det var, så kom han ju tillbaka till året efter i Moto3 igen. Samma team faktiskt som gav han möjligheten att köra. Och sen, detta skedde ju 2018. Han har ju faktiskt vunnit ett race både 2019 och förra året. Och i år som bäst då en andra plats i Jerez. Så att han är ju där och nosar, men sen så blandar han det där med lite sämre resultat. Så att jag vet inte vad framtiden kommer att utvisa för Fenati riktigt.
Nej, och det var Stefano Mansi som var den andra föraren där på Misano, eller hur?
Ja.
Ja. Ja, det var den där vill man helst glömma bort, men det blev också väldigt stora konsekvenser som du säger för Fenati där, och det var också väldigt mycket hat och ilska på sociala medier kring vad man skulle ge för bestraffning, och det var ju det skenade ju iväg bortom alla gränser.
Ja, det också. Den gången också på sociala medier så skenade det iväg fullständigt. Så att, ja, han har fått sitt straff, han har tagit sitt straff, han är tillbaka. Husqvarna kör han ju nu då. Och som jag sa, en andra plats den här säsongen som bäst, fyra mästerskapet än så länge.
Så utifrån Fenatis bakgrund här och erfarenheter så kanske man inte ska ha startnummer 13 så mycket då?
Nej, inte i Moto2. Men du har ju gått ifrån Moto2 ju, så att nu kör ju med 55 är det väl nu han kör med.
Ja,
Masi kör med 5 så att han var tvungen att ta 55.
Ja.
Ja.
Men du, den som har MotoGP-erfarenhet då med startnummer 13, det är ju Anthony West som vi var inne och touchade på här. Berätta lite om honom då som förare.
Regnspecialist. Finns det någon annan som är en bättre regnförare än Anthony West? Jag vet i katten om det gör det alltså. Och inte en sån utpräglad som lite långsammare i torra förhållanden, men grymt snabb alltid när det var regnförhållanden. Då var han alltid med där uppe. En förare som också hamnat i trubbel. Fick ju hela sin 2000, eller nästan hela 2012 och 2013 års säsong strukna i efterhand på grund av någon dopinganklagelse. Och sen efter det så var det ju en gång till och han drog till Brasilien och körde och då blev det ännu mer avstängning. Och han är väl precis tillbaka nu tror jag faktiskt och får köra hoj igen efter att ha gjort avbön till FIM här för något år sedan när jag såg något publikt meddelande som han säkert var påtvingad att skriva.
Men du, det här... De här bestraffningarna då, visst man ska ju följa dopingbestraffningar, men var det så att han mer eller mindre försökte fly sina straff och köra under täckmantel i Brasilien, eller vad var det som hände här på slutet?
Nej, var det verkligen så att han skulle köra under täckmantel? Jag tror faktiskt inte det, utan han körde där och han trodde inte att den var FIM-sanktionerad, den serien tror jag. Jag tror det var på det sättet då. Sen kom det fram till att de där reglerna de gällde ändå, så att han hade kört under avstängning och då fick han en ytterligare bestraffning på det. Och, ja, sen gav han ju sig ut i sociala medier och hackade tillbaka på FIM och ja, då kostade väl det några månader till, eller år.
Ja, det funkar inte idag heller att fly till Sydamerika efter man har gjort fel.
Tydligen inte.
Var det inte lite så
jo, lite
för ett
så.
Antal år sedan att man flydde till Sydamerika om man hade gjort jättemycket fel?
Ja. Men som sagt, han har avtjänat det, men vi kommer inte få se honom i GP-sammanhang. Det har jag ytterst svårt att se nu framöver. Han börjar ju bli till åren han också. Han är född 81.
Men visst har han vunnit race också? Han har vunnit race under, jag tror inte han har vunnit som du säger, något torr race, utan det har varit blöta förhållanden som har gällt för hans del.
Ja, senaste segern tog han 2014 på Assen.
Ja.
Så att han har tagit några segrar, även en i 250, men då får vi gå tillbaka till 2003, så att ja, det var ett tag sedan.
Långt spann mellan segrarna, men det är ändå en förare som har åkt mycket och länge och allt möjligt på två hjul och som du säger verkar svårt att släppa det där. Men han åkte ju även för Stigefältet åtminstone en säsong, vet jag.
Ja, det gjorde han i Supersport VM då. Ja, det gjorde han. Och där var han ju också några säsonger fram och tillbaka. Så att han har kört både där och i Super-QM några race. Så att men han har provat på det mesta.
Ja, Johan berättade något intressant en gång just om Anthony West. Att det var ganska svårt att få precis feedback från honom. Och det rimmar ju ändå lite märkligt med tanke på att det krävs ganska mycket känsla för att köra i regn. Jag vet inte riktigt hur man ska få ihop de där egenskaperna.
Men jag kommer ihåg det också på den tiden när han körde för Stig där 2000, nu det kan ha varit 8, 9 kanske någonstans eller något liknande. Att just Anthony West, han kunde inte ge någon feedback överhuvudtaget, utan han körde på känsla och skulle man ställa in cykeln efter honom, då var det att kolla på datan. Det fanns inget annat egentligen. Men det betyder ju också att han är en ganska stor förartalang.
Som kanske skulle kunna komma ännu lite längre då om man hade löst nyckeln med att och ge korrekt eller överhuvudtaget ge feedback till teknikerna.
Ja, ja, men exakt.
Men intressant också med de här regnspecialisterna, för vi ser ju Miller då som vi har landsman som också är vass på regn. Och jag, när jag tänker på Australien så tänker jag framförallt inte på regniga förhållanden.
Nej, utan, men de är väl bra på liksom dirt track.
Det måste hänga ihop på något sånt sätt. Men finns det någon, det här med om det nu handlar om doping, det kan ju inte vara alla som dopar sig som har otur med att det blandas i maten. Koppling till startnumret där, har han haft någon otur på riktigt annars, Anthony West? Eller går inte det här att, går inte det här att ta i officiella sammanhang? Eller?
Nej, jag tror inte det. Vad tänker du på?
Nej, jag tänkte på... Han blev ju av med flickvän och fru vid något tillfälle där. Men det kanske inte var otur.
Nej, det var kanske inte otur. Nej, precis. Nej, det är ju Doviziosos flickvän idag.
Ja, det är så. Ja. Det var inte otur för henne kanske?
Nej, kanske inte. Jag vet inte.
Det har inte riktigt med racingen att göra det. Men jag tänker just kopplat till nummer 13 här. Har han annars West då, förutom dopingaffären, han fick en hård bestraffning där som du säger med att man strök hans resultat för 1,5 år. Det är ganska mycket i motorcykelsammanhang.
Ja, nu var det ju efterhand så jag vet inte om det spelar någon så jättestor roll. Men hade han inte någon seger där förresten i någon av de där tävlingarna? Det kanske han hade. Jag vet inte, det förtäller inte historien riktigt. Men ja, Anthony West, regnspecialist. Det är så vi får komma ihåg honom. Kawasaki, nummer 13.
Ja, ja, vi släpper det kanske. Vad säger du om att pausa och vänta lite med start nummer 14 då och köra nästa ämne så länge? Lite nyhetssvep.
Yep.
Vi var inne på Jack Miller och just Miller har vi lite nytt om faktiskt den här veckan.
Nytt kontrakt, ja. Förlängdes här med 1 år hos Ducati. Jag tror de utnyttjade en option som de hade på den. Och efter 2 raka segrar, vad kan man göra egentligen? Det är inte mycket att göra för någon av parterna utan det är bara att komma överens. Så han har ju verkligen prickat in formen, för det är ju vid det här tillfället som man vill offentliggöra nya kontrakt.
Mm. Och dessutom, titta på hans statistik här från året. Kvalmässigt har han ju varit fantastisk också. Han har sämsta kval, första racet i Qatar. Då stod han i 5:e ruta. Det är hans sämsta kval den här säsongen.
Mm. Ja, men så det är bra.
Det är båda gott för fortsättningen också. Spännande inför den här helgen.
Och han hamnade ju på minus. De 3 första racehelgerna i den här podden så hamnade han på minus. Välförtjänt. Och sen har han hamnat på plus. Helt välförtjänt med 2 raka segrar. Så att det har verkligen gått upp och ner för hans del. Och han behöver hitta tillbaka till lite mer jämnhet. Nu har han 2 raka segrar. Så att, ja. Plus banor nu som passar honom. Passar Ducatin. Det ska bli väldigt spännande att se om man kan fortsätta på den här trenden här nu. Och inte få de här dipparna som vi har sett Miller få emellanåt.
Går det att spekulera någonting kring hur han hamnar lönemässigt, tror du, med det här kontraktet? Har du någon uppfattning?
Ja. Nej, det har jag faktiskt inte riktigt. Men om jag skulle gissa, nu tar jag det rent bara ur känslan mot vad de andra sägs tjäna, så kanske en 4, 5, 6 miljoner euro, kanske?
Ja, det är ju ändå bra betalt, tänker jag.
Ja.
Och då är det
för... ja, men någonstans.
Ja. Och då hamnar han i hierarkin bland fabriksförarna med den lönenivån då, skulle du säga?
Ja, men det är i mitten någonstans, skulle jag tro. Jag tror att Quartararo och Vinales tjänar nog ungefär liknande, skulle jag gissa på. Marquez sägs ju nu då tjäna 25 miljoner euro per säsong. Men det är också ett sånt stort steg ifrån vad bästa summan var innan. För det ryktades ju om Lorenzo där, så att han tjänade 12 miljoner euro per säsong när han körde för Ducati. Och de summorna tror jag inte är involverade med Miller. Det tror jag
men,
inte.
Men är det annars så att Ducati generellt sett ligger högt i löneläge där jämfört med de övriga fabrikaten?
Nej, det tror jag inte. Utan det där med att de tog Lorenzo, det var dels en prestigevärvning och sen så ville de helt enkelt gå före och vinna VM.
Ja.
Nu blev det inte riktigt så, men jag tror att de satsade väldigt hårt på att göra det, och därför blev det väl bara 2 år också, för att det blev väl för dyrt att fortsätta.
Men Miller då, anledningen till att han fortsätter att skriva 1-årskontrakt då, det är lite intressant i alla fall vad han säger själv här, att han vill hålla sig skarp och vara på hugget och visa vad han kan där. Men just 1-årskontrakt när han ändå har kommit så långt som till en fabriksstyrning, vad säger du om det då?
Ja, men det är ju lite vågat på ett sätt, för man vet ju hur snabbt det vänder. Första 3 racen, som sagt, då var han inte mycket värd den här säsongen, och sen 2 raka segrar, så han är helt plötsligt den hetaste på hela marknaden. Så att det är klart att det gäller att pricka in de här racehelgerna när man är het. Nu var det ju en option den här gången, så att jag vet inte riktigt om man kan dra den parallellen på samma sätt. Men Ja, det är hans strategi. Hålla sig helt enkelt och ha någon extra morot att köra för. En del är ju tvärtom. En del vill ju ha liksom framtiden utstakad i 10 år framöver för att kunna fokusera bara på att prestera. Så att det är väl lite olika hur förarna känner och sådär inför det faktumet.
Men nu ligger han ganska bra till också. Nu ligger han i samma fas som övriga före när det gäller sina kontrakt. För många har kontrakt fram till och med 2022, där undantaget Marc Márquez som du nämner.
Ja, det kan ju vara också en anledning att det ska finnas för båda håll egentligen. Både för Ducati kunna byta ut honom och även tvärtom om han tycker att inte ducken presterar, att det ska finnas möjlighet att kunna gå till något annat. För att även det, strategi för att kanske få upp lönen ännu mer då till 23 till exempel. Så att det är olika strategier. Det är jättesvårt att spekulera i varför han väljer det ena med det andra, men precis som du säger, han hamnar i fas med alla andra förarna. Och ska vi gå så långt framåt i tiden så är det inte alls omöjligt att det kommer finnas styrningar lite här och var att välja på inför 2023 sen. Vinales Quattararo, blir Vinales kvar? Ja, det vet vi inte.
Nej.
Som för övrigt blev pappa här i förrgår, tror jag, eller till och med igår kanske. Förrgår, tror jag.
Just det, det får ju väldigt vara värt att nämna i det här sammanhanget. Kring nyheter, det är en stor nyhet.
Ja, verkligen. Det kan inte vara perfekt uppladdning.
Det tror inte jag heller. Inte Nej. Mitt i säsong. Då hade det ju, idealet hade ju varit att ha i slutet av året eller väldigt tidigt.
Ja. Ja, du har ju suttit på BB 4 gånger. Tänkte säga, men 3 gånger. Men...
inte riktigt då. En dubbelgång blev det där på slutet. Det var samma besök. Ja. Det blev extra långt.
Extra långt, ja. Ja. Nej, men man är ju inte superpigg även som pappa efter en sån där holmgång.
Nej, jag hörde faktiskt av en annan kollega så sent som idag som ska bli pappa i höst. Han sa, jag är ganska okänslig för lite sömn. Jag bara, ja, du kan ju vänta och se hur okänslig du är. Jag ska fråga om ett år igen.
Yes.
Yes.
Ja, nej, men även just när det väl händer här liksom i början på veckan och sen så är det privatjet till Mugello och så ska man fokusera där. Inte helt enkelt skulle jag vilja påstå.
Nej.
För hans del. Så nej. Att gör han ett bra resultat i helgen, då har han gjort något väldigt, väldigt bra faktiskt.
Mm. Då hamnar han på plus.
Då hamnar han verkligen på plus. Kommer han topp 5, då är han på plus faktiskt. Det måste jag säga redan nu.
Ja.
Så att, ja, men det är en stor grej. Men mer med kontrakt av vem ska köra bredvid Marc Márquez. Får Paul fortsatt förtroende efter nästkommande säsong? Ja, det vet vi inte. KTM kan det hända väldigt mycket på. Ja, Suzuki. Blir Rins och Mir kvar hos Suzuki? Så att det kan vara smart på ett sätt att göra som Mille gör med tanke på just som du säger där med kontrakten.
Ja, och ligga i fas med övriga fabrikat och förare. Men då har vi faktiskt behandlat både Miller och Vinales här. Och eftersom du också nämner helgen, kommande helg, så tycker jag också att det är värt att lyfta det här som vi alla väntar på, tror jag. Att, hur är läget när det gäller publikpåsläpp till de olika evenemangen som väntar nu närmsta månaden här?
Det blir ju noll publik på Mugello, tyvärr. Det är ju där vi verkligen vill se publik, men det blir ingen publik där överhuvudtaget. Barcelona kommer det att tillåtas viss typ av publik, framförallt VIPs och gäster till teamen, som jag förstår det, som kommer tillåtas dit. Sachsenring, ingenting i Tyskland, utan där kommer det att bli publikfritt. Men sen Assen då, 11 500 är de senaste siffrorna jag hörde. Ska släppas på till Assen-racet. Och det tycker jag är kul. Det är en stor anläggning med mycket naturläktare. Så att det borde ju gå att få in 11 och 5 där utan att det blir kaos.
Mm. Ja, det borde ju gå på Mugello också. Men där har man ju, men det du säger också med naturläktare. Det kan ju också göra det svårare att göra de här avgränsningarna. Om man ska göra det här enligt boken då, och hålla avstånd till varandra. Så kan det ju på ett sätt vara lättare. Vi såg ju förra året när det var publik på Misano, tyckte jag var väldigt välordnat det vi kunde se där.
Mm,
men det känns ju ändå som att det håller på att hända någonting då när det gäller att börja komma igång mer åt det tidigare hållet, det vanliga hållet.
Ja, och sen är det ju lite skillnad också egentligen på Mugello och passen i och med att det skiljer nästan en månad i tid. Och den månaden just nu kan betyda rätt mycket. skulle jag vilja påstå, utan att vara någon expert på pandemier.
Ja, nej, men det börjar väl annars de flesta bli i det här laget.
Ja, så länge hobbyexperter är väl alla nu.
Ja, det är det faktiskt. Det men du, varför kommer det här påverka racingen då? Tycker du att det här med noll åskådare eller väldigt begränsat antal, tycker du att du har att det har påverkat racingen särskilt mycket?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker vi har fått se jämna race, bra race rakt igenom, även fast det inte har varit någon publik. Det är klart att man saknar publiken, men jag tror att det är andra sporter som saknar publiken ännu mer än vad vi gör i den här sporten. Nu har inte vi varit på plats här under pandemiåret och inte i början på den här säsongen heller. Vi hoppas ju kunna vara på plats här framåt hösten igen, men hade man varit på plats här, då märker man ju skillnad. Sen vet jag inte om de tycker att det är negativt eller positivt innest inne, för vi vet hur mycket folk det är i depån runt alla förarna. De kan inte röra sig någonting. Nu kan ju till och med Rossi röra sig i princip fritt i depån, så att det måste ha varit ett skönt break, om man nu får säga så, för dem också just den, även fast de gärna vill ha fans. Det vill ju alla såklart.
Ja, jo, det bidrar ju massor till inramningen och till festen där. Men jag håller med dig annars, det här just racemässigt, att vi har fått jag kopplar det här bland annat till allt ljud som ändå är från motorcyklar, och det att man får ändå en det blir en häftig upplevelse trots allt. Det blir mer ödsligt om man tar sporter som inte har motorljud till exempel då.
Ja, nej, men det blir det. Sen får vi se vad som händer under hösten här. Det ska bli intressant när vi kommer lite närmare hur kalendern kommer se ut. Jag är inte säker på att kalendern kommer se ut som den gör idag hela vägen ut till Valencia. Vi har 4 Asien-race, eller ett i Oceanien då på Australien, men 3 sen i Asien. Ja, de 4 racen, de hänger väl lite i luften fortfarande skulle jag påstå. Thailand, Malaysia, Japan och Australien som sagt. Så att, sen har vi ju då Argentina, USA som ligger och lurar där, som inte finns något nytt datum. Argentina är svårt att se efter att deras huvudläktare, eller hela anläggningen i princip där med depåboxar och allting, brann ju upp här i februari-mars någon gång.
Just det.
Men det känns ändå som att USA, innan har det alltid låtit som att ja, men de vill nog köra de där 2 racen ihop, USA och Argentina. Men jag vet inte katten alltså. Jag tror att det kan bli USA ändå alltså, i höst.
Ja, intressant.
Nu är det ett problem med det där att Formel 1 går ju där också i oktober. Och det gäller ju att få plats då på COTA eller Circuit of the Americas tillsammans med Formel 1, så att det passar i datum helt enkelt. Och, ja. Jag känner att det är risk för egentligen att alla de 4 racen blir inställda, Asien-racen.
Jag skulle säga det med Japan där, för att där vet jag ju att man pratar ganska mycket och högst aktuellt kring OS som stort evenemang, att opinionen där är ganska stor mot OS och att man kanske inte borde arrangera det överhuvudtaget under det här året. Och nog för att OS är betydligt större både deltagarmässigt och som evenemang sett, men det är ju fortfarande så att man kanske drar en linje där över stora idrottsevenemang eller internationella evenemang. Men sen beror det också på hur tillverkarna, som i många fall då är japanska, hur de, ja, vad de har för möjlighet att trycka på för att det blir ett MotoGP-race i Japan. Där, ja, jag vet inte faktiskt. Svårt.
Nej. Ja, det är svårt. Men som sagt, det skulle inte förvåna mig om vi får se några fler race i Europa än vad som är tanken. Alltså, USA har jag ändå förhoppningar att det faktiskt kan bli av. Och sen skulle inte förvåna mig om det blir 2 på Misano, 2 på Aragon och 2 i Valencia. Och så 1 i USA. De har täckt upp de 4 racen som man blir av med helt enkelt. Och så är vi tillbaka egentligen på ursprungsplanen. Så att, vi får ju se.
Mm. Du är lite mer kopplat till kontrakt och vidare. Det är ju inte bara förarsidan som där det ska skrivas nya kontrakt, utan det är också högintressant att veta hur läget är kring dels Petronas-teamet, dels kring Valentino Rossi och hans fortsatta satsning där. Har det kommit något nytt där kring?
Nej, inte mycket faktiskt. Det senaste runt Rossi, om han ska fortsätta eller inte. Han sa i någon intervju med italiensk media att han kommer bestämma sig under sommaruppehållet nu. Och det är ju en stund dit då, någon månad eller 2, så att vi får väl avvakta det helt enkelt. Och sen är det väl förhandlingar mellan Petronas och Yamaha. Och sen ligger Rossis team där och lurar lite i vassen och ser vad som händer med den dealen. Men det senaste som vi har varit inne på tidigare i podden och sändningar, att det lutar ju åt Rossi, Rossis team och Ducati. Det är ju lite lutar. Och Petronas och Yamaha då, att de ska komma överens. Men som sagt, det ska ner på papper också.
Ja, och vi vet ju hur länge det tog att få papper och allting färdiga kring övergången bara från fabriksteamet till Petronas för Rossi. Så att antagligen så är det en liten bit bort de här besluten då, eller i alla fall tills vi ser svart på vitt.
Ja, det ryktades ju om att det ska bli offentliggjort nu, inte i helgen men till Barcelona, vilket är då nästa helg. Ja, vi får väl se helt enkelt hur det utlöper.
Något som vi med största sannolikhet kommer att få se i alla fall till helgen, det är nya färger på den cykel som Sky Racing Team har i MotoGP den här säsongen.
Mm. Kul färg. Jag tycker det är kul när det blir sådana här lite hemmafärger, precis som vi är vana vid att se på några utav racen i alla fall, så blir den ju röd och grön och vit, italienska flaggan.
Mm. Och förra gången det var race, det blev jättesnyggt. Förra gången det var race hade ju Ducati annan specialack, men då var det Pramac-teamen som körde gulsvarta cyklar. Men det måste ha varit senast.
Ja.
Eller ut och cyklar här nu med tiden.
Ja, det igen. Kanske var ett år till, men ja, eller förra året, jag kommer faktiskt inte ihåg. Förra året körde man inte, det var ju förra gången helt enkelt, ja. Två år sedan.
Ja, ja. Då var det gulsvarta Pramac-cyklar. Ett kort tag
Lamborghini.
Mm. Exakt.
Ja, precis. Ett kort tag kraschade inte båda ur eller sådär?
Ja, åtminstone gjorde Miller det snabbt i racet. Ja, jag minns inte hur det var.
Petrucci vann ju då, ja, så det var inte Petrucci jämte där.
Nej, vem körde Pramac där? Jag minns inte ens vem som körde den andra cykeln.
Nej, minnet är bra, men det är kort.
Bagnaia lär det varit.
Det lär det varit.
Ja, det om nyhetssvep. Någonting annat där, Andreas?
Nej. Ganska stiltje på den fronten. Jo, förresten, Dovizioso har signat kontrakt med Aprilia.
Ja, det stämmer. Det har jag faktiskt också snappat upp. Mer testkörningar. Kommer han närmare en comeback med det kontraktet, tycker du?
Ja, det tycker jag. Inte tills i år, men till nästa år gör han det. Definitivt. Ja, men det gör han. Så får vi se då hur testet utlöper. Han skulle testa, jag tror det var 23-24 juni på Misano, om inte jag minns fel, där han då ska köra Aprilian igen. Förra gången på Mugello blev det inte mycket kört, för det var ju regn hela passen igenom.
Det är intressant. Det är annars inte så vanligt ju att man som, ja, nu har han ju officiellt då klivit av, men att man just får chans att provköra inför ett eventuellt kontrakt. Det är många som har skrivit på bara på känn helt enkelt. Det finns ju inte den här provkörningsmöjligheten i vanliga fall.
Nej, det gör det ju inte. Men nu ska jag även vara testförare här under säsongen. Så att, ja, varför inte? Varför inte? Jag tror att det är en bra lösning, även fast han börjar bli till åren och har inte jättemånga år kvar i sig. Men det är ett bra alternativ för april.
Kan vara en viktig kugge om man till exempel kör fyra cyklar kommande säsong och ha en som med den erfarenheten och den nivån i alla fall.
Ja, men absolut. Absolut.
Ja. Ja, du, nu gäller det att vi inte tappar bort oss här igen.
Nej, det är 14 va?
Ja, jag håller på att gå vidare här nu i programpunkterna. Start nummer 14. Ja. Är du laddad?
Ja, men jag tar den.
Gör det. Jag mutar här nu då och stänger, pausa lite. Så berättar du vad som gäller för nummer 14.
14. Nej, men 14 för mig, det är ju Randy Depunier.
Ja, jag har inget annat att tillägga där heller. Det är det. Det är det startnumret.
Ja.
Och den föraren.
Ja. Lika gammal faktiskt som Anthony West, som vi var inne på lite tidigare. Körde ju i 250 många gånger, många år. Och jag vill ha för mig att det var han som vann det racet när jag, eller ett utav de tre racen jag körde faktiskt där 2005. På Donington, så tror jag
tänkte
att han
säga
vann
det. Det måste ha varit, det borde ha varit Donington. Det har inte jag kollat, men jag hade faktiskt gissat på det. Utav, ja, dem, nej, men utav jag, dem du sa.
Ja, jag vill ha för mig det. OS, om inte jag minns fel, blev två. För det var första året med KTM där de körde i 250. Första racet de körde. Men ja, jag tror de blev ett av två faktiskt.
Vad roligt. Mm.
Men det man kommer ihåg Depunier ifrån, det är ändå de här säsongerna han gjorde i LCR Honda. I alla fall så associerar jag han med LCR Hondan när han körde den, för det var egentligen då som det gick som bäst för honom i MotoGP-klassen.
Ja, men det måste ha varit det året när han... Det bästa året var ju faktiskt fram till han bröt benet på Sachsenring. Och hoppas att jag säger rätt att det var Sachsenring. Han gjorde ju någon high side, vill jag minnas, ur Omega upp för backen där.
Den såg jag live den faktiskt. Jag var där då och stod precis i Omega.
Var det så?
Ja, jag tror det bara på warm-upen, var det inte så?
Ja, det, jag för mig i alla fall att han blev kvar på banan där och att det var... Han bröt ju underbenet, visst var det så?
Jag kommer inte ihåg vad han bröt för någonting, men jag kommer ihåg kraschen började brinna lite från hojen också där. Så att, när kan detta ha varit då? 2010? Ja, skulle säga det med. 2010. Ja, men var hans... då var jag på plats och såg den kraschen han gjorde och då gick det ganska bra den säsongen, säger du.
Ja, fram till dess. Sen gjorde han en snabb comeback, vill jag minnas också, där och var tillbaka redan någon månad drygt efter, men han blev ju inte lika vass. Alltså, det kändes som att hans karriär höll på och pikade, eller den gjorde det sen, men hade den fått verkligen fullfölja, eller hade han fått fullfölja oskadd det året, så gick han mot ett riktigt bra resultat. Och då åkte han ju just för LCR Honda, som du säger.
Ja.
Annars då, fransman, och jag har ju annars minnen av honom ifrån olika typer av fabrikat. Han har ju suttit på en hel del cyklar genom åren, även om det är, som du säger, mest förknippat med LCR Honda.
Ja, början karriären var det ju mycket 250 i Aprilia, och sen så blev det ju då Kawasaki några säsonger, sen blev det LCR Honda, och det blev faktiskt bara tre säsonger. Sen var det ju, ja, var det Bradel som tog över direkt efter där? Måste ha varit någon emellan där. Ja, jag vet inte riktigt. Men tre år med LCR Honda, sen blev det Ducke och sen blev det Art och sen Suzuki. Och då blev det bara sista racet där som wildcard. Och sen blev det ju Moto E också, gjorde han ju comeback 5 år senare. Och nu jobbar han ju för fransk tv, så vi ser han ofta i depån. Och ja, även i tv såklart.
Ja, och han gör ju faktiskt inhopp och kör Endurance också med jämna mellanrum. Det var ju bara ett par år sedan vi träffade honom i Tjeckien där, när han kom nyskadad ifrån Suzuka hade han varit på då och kört.
Just det, var det något finger eller vad var det som hade försvunnit?
Del av ett finger blev kvar i Japan.
Just det, det var det han sa. Mm. Så, det såg inte jätteskönt ut.
Nej, det gjorde det inte. Han försökte verka lite obrydd över det där, men jag tror inte att det var så... Det var rätt nygjort när vi träffade honom.
Just det, det stämmer.
Men han kör ju vidare lite endurance och lite inhopp och verkar inte helt ha lagt hjälmen på hyllan i alla fall.
Nej.
Men just det här med, ja, för mig är han lite av den här gillar att synas och ihop med LCR-teamet som alltid haft snygga hojar, så har han har ju faktiskt varit en förare som har stuckit ut där utseendemässigt med outfit och färger och ja.
Jo, där han körde där 8, 9, 10, då var de ju den kanske mest berömda lacken som de hade, måste ju ändå vara den där Playboy-lackade LCR-honden som de körde på den tiden.
Jag tror faktiskt det. Den som många förknippar i alla fall med teamet och kanske med honom också där.
Ja.
Ja, men som sagt var, som fabriksteam där, jag måste bara påminna mig, blev det någon, du sa Suzuki där, körde han, gjorde han något resultat där ihop med Suzuki?
Nej, han körde bara ett race för Suzuki, det var finalen. Så ingenting under säsongen där.
Nej.
Utan det var väl Kawa då, 6 och 7, men då var ju också Kawa på upphällningen egentligen, även fast han tog då en andra plats som bäst den säsongen.
Men hur som helst har ju hans resultat överglänsts många gånger om sen utav både Sarko nu då och framförallt Quartararo på slutet. Så att av franska GP-förare så blir det ändå, han är någon slags, han är lite i mellanresultat där.
Mm. Ja, men det blir det. Ja, men det blir det ju.
Han nådde inte den absoluta toppen, om man säger så.
Nej, det gjorde han inte. Men han har vunnit några race. Som sagt, ett på Donington till exempel.
Mm.
Och då var det blött, det kan jag lova. Det var nästan lika blött som det i Stockholm idag.
Och Donington svårkört på blött.
Ja.
Jag har också kört på blötta. Jag vill minnas att det var just runt... Det är en flygplats, det är inflyg till en flygplats där och att asfalten är fläckvis väldigt, väldigt hal där.
Det stämmer, det stämmer.
Ja, något annat att säga om Randy Duponier då?
Jag tror vi har tömt ut det som finns om honom, va?
Ja, vi får återkomma i ärendet, i ämnet när vi har träffat honom igen.
Vi kommer garantera att se honom i tv-rutan i helgen när han står i pitlane och intervjuar någon förare för fransk tv.
Ja. Skicka vidare om ni vill ha någon fråga ställd till någon så ska vi försöka utföra det på plats när det blir dags att åka igen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, racehelg väntar. Och du säger
Mugello.
Att, ja, det är Mugello. Och roligt kanske, att se MotoGP igen på den banan.
Det kanske är hela säsongens höjdpunkt om man får välja ett race. Ja, det är nästan jämnt skägg med Mugello och Assen, men det är väl de två som man på något sätt inför helgen är mest kittlande, tycker jag i alla fall. Och jag tittade på, nu är det Mugello då, för att ta lite fakta om den, så är den 5,2 kilometer lång. Snabbaste varv, det har Marquez på en 47,6. Jämför det med Formel 1. Som körde där faktiskt förra året, körde de ju race där, en 18,8.
Ja, det säger lite grann om hastigheten i kurvorna.
Sekunder. Ja. 30 sekunder. Ja, nej men 47,6 är ju en ganska bra tid. Den står ju sig faktiskt till och med från 2013, det vill säga hans första år i MotoGP står sig det rekordet som Marc Márquez har där.
Men det är intressant att du nämner Marquez och varvrekordet, för att annars har det ju varit ont om Honda-segrar på slutet. Och de tre senaste åren så har det varit Ducati i topp, med olika förare dessutom.
Mm, det har ju det. 17 vann Dovizioso, 18 vann Lorenzo och 19 vann ju Petrucci. Och senaste racet var ju när vi för 2 år sedan, när vi var på plats dessutom. Det var vilket race det där var. Alltså, det var Petrucci, Dovi, Marquez jämsides in i sista svängen. Och så var Rins bara 3 cykel längre bak på dem. Och det var ett bra sista varv, fast det inte blev så mycket omkörningar. För Marquez kunde på något sätt tänka sig att släppa igenom Petrucci som segrare. Men hade det varit Dovi istället, då hade han aldrig gjort det. För de slog sig om mästerskapet den säsongen. Så att, bra race var det i vilket fall som helst. 3 raka Ducati-segrar och finns mycket väl möjlighet för en fjärde.
Ja. Men, och då blir det dessutom med en ny förare, sa den där, sannolikt då. Eller förlåt, det blir det ju, för att vi har ingen utav dem. Nej, det blir med en ny förare såklart. Miller, Bagnaia i fabriksteamet eller Sarko. Sen är det inte Martin på den andra Pramac Ducatin, utan det blir Michele Pirro som tar över styrningen kommande helg.
Ja, Martin ville ju vara fit till Italien, men det gick inte helt enkelt, de skadorna som han ådrog sig i Portugal. hålla honom borta. Men Barcelona säger de ju att han ska försöka komma tillbaka till. Men som sagt, det blir Pirro i helgen. Men, men det finns ju tre riktigt, riktigt vassa. Alltså Pirro är ju också vass, men jag har ju svårt att se att han ska kunna vara med och slå som pallen. Han är alltid med i täten första och andra träningen, men sen dalade lite när de andra får upp tempot. Och det blir säkert så den här gången också. Men Sarko, Bagnaia och Miller skulle alla tre kunna vinna det här racet. Definitivt. Och sen har vi en Marquez då som inte är i stor form. Tittar man då på 19-racet, alltså för det racet som gick för 2 år sedan, då var det ingen annan än Rins då som egentligen hängde med där. Så frågan är ju, vad kommer Yamma vara någonstans? Hur bra är Suzuki på den banan? Ja, det är upplagt för Ducati skulle jag påstå.
Mm. Men ska vi backa tillbaka till det du säger i början här nu när vi börjar prata med Mugello, att det är det här racet och Assen som man kanske ser fram emot mest av allt på säsongen. I alla fall bland Europa-racen. Du har ju också varit på plats i annat mästerskap då på Phillip Island, som också är ett sånt där en sån bana där det ofta kan bli väldigt, väldigt jämna race. Men de här banorna, Assen och Mugello, vad finns det något gemensamt med dem som gör att det är speciellt och att man ser fram emot de helgerna extra mycket?
Ja, men det är fina banor alltihopa, det är fina vyer. Det är grymma bansträckningar som oftast bjuder in till bra race. Och tar vi nu Mugello då som väntar här i helgen. Det är en speciell sträckning. Det är mycket höger, vänster, vänster, höger kombinationer på det här varvet. Och sen är det ju en 1,1 km lång raka som inte är rak i slutet, utan det är en utmaning även det nu för förarna. Nu för tiden, förr i tiden så var det inte på samma sätt, för det gick inte lika fort. Men nu går det ju 300... Ja, kanske till och med ett nytt topprekord kommer vi få se, toppfartsrekord. 356 var det ju innan, och sen gick det lite snabbare i Qatar och lite medvind här nu i helgen, så skulle 360 mycket väl kunna spricka.
Ja, ja, ja. Och 362, någonting var det ju i Qatar, så att mycket väl att det skulle kunna gå över det beroende på hur aerodynamiken funkar och hur mycket de kan hålla fullt över krönet där också.
Mm. Ja, men exakt.
Men just det här, ja, jag undrar om inte ändå Mugello smäller ännu högre, för just bansträckningen här, den har ju också fått vara orörd hela tiden, och att man har den här ursprungssträckningen, och som du säger här med kursändringar, det har vi på Assen också, men här är det ju de här kombinationerna som gör också att det går att köra om på väldigt många ställen. Jag tror inte det gällde för Formel 1 om jag minns rätt.
Nej, för det går ju alldeles för fort. Svängarna är ju inte så tajta som Formel 1-bilarna behöver, utan här är de ju lite mer öppna, om man nu får säga så då. Inga chikaner, ingen sån här artificiella omkörningstillfällen här, utan här är det motorcykelbanor, båda de vi nämnde här nu, och nu Mugello. Så att, men jag ser fram emot helgen, och det som är lite intressant återigen, när jag tittade väderprognosen i förrgår, då var det 25-26 grader, strålande solsken hela helgen. Idag är det inte så, utan då är det rätt mycket regn som det lovas på söndag. Det vill säga racedagen. Så att, ja, förra racehelgen i Le Mans, då ville jag ha lite svajigt väder, men det passar inte riktigt på Mugello. Där ska det vara de här 20-25 graderna och solsken på något sätt för att få den rätta inramningen. Men ja, just nu ser det inte ut att bli så. Nu är det tidigt än, det är på onsdag idag. Intressant med regn om det skulle bli så på söndag.
Ja, verkligen. På sin höjd lite ulliga vita mål vill man ju ha där över bergstopparna, så att det blir, ja. Så att det blir dramatik. Men just regn vet inte jag heller om det är rätt bana att ha ett race i regn. Jag vet inte om jag som före hade varit så förtjust i den här toppfarten på slutet på rakan där och bromsningen.
Nej, det kan bli lite sketchy faktiskt när man ger sig in i kurva 1. San Donato som den heter där.
Ja, men de här aerodynamiklösningarna då på cyklarna, kommer vi att få se, eller rättare sagt, det som har hänt med vingarna fram här är att det har minskat bakljusåkningen där över just krönet, och på ett sätt då säkrare bromsning, för då har man inte behövt ha det här fladdret heller just innan bromsningen när cyklarna slår ner. Men då såg vi ju istället problem med Yamaha där, hur bakhjulet pressades upp och det var problem med övervarvningar. Går att få cyklarna, tror du, med den här aerodynamiken att följa underlaget, eller kommer det att lätta på något vis där?
Nej, det kommer nog att lätta lite grann, det tror jag. just den gången där du nämner när de sprängde motorer där, båda två där, båda Yamaha-förande, det har man ju kommit ifrån, för det var ju en programmeringssak egentligen som gjorde att det blev på det sättet. Det kommer ju inte inträffa. Jag tror att de kommer vara hyfsat stabila ändå. Så stabila som det går egentligen. Och sen kommer man säkert prova lite olika aerodynamiska lösningar. För vi såg ju Sarko där när han satte sitt toppfartsrekord. För visst var det Sarko som satte det i Qatar. Då hade han ju ett annat aerodynamikpaket på som inte trycker ner cykeln speciellt mycket. Utan släpper igenom luften så att han fick det här rekordet. Och det är inte omöjligt att det blir så på det här sättet heller. Det är ju sånt där som de måste jobba på och prova sig fram under helgens gång.
Och sen ganska många, det som också hänger kvar på min näthinna, det är ju det här att det är många man mot man dueller som vi i alla fall har sett på den här banan och svårt att komma ifrån, utan det är stor chans att det här racet avgörs under sista varvet eller i slipstreaming fram mot mållinjen. Jag kommer ju ihåg den här målgången med Lorenzo och Marquez där som var fantastisk man mot man kamp sista varvet.
Om man trodde att det var avgjort till Marquez fördel och så kommer Lorenzo där och snyter segerna med något tusendelat till slut.
Och slipstreamar med sin Yamaha då förbi honom.
Ja, precis. Ja, precis. Ja, Lorenzo han trivdes ju på Mugello. Det var ju en av de banorna som han hade flest segrar på i karriären faktiskt, just Mugello. Så att, ja, och sen blir det en ny hjälm också för Rossi. Som vanligt brukar det komma lördag morgon så brukar det vara en ny hjälmdesign. Får vi också hålla utkik på.
Hoppas att det kan öka farten på honom. Han har ju för övrigt också många segrar på den här banan. Fast de ligger tidigare, längre tillbaka.
Ja, stämmer. Nej, men det blir spännande ändå att se vilka som är starkare. Men tipset måste ju ändå ligga på Ducati.
Ja, jag har svårt att sätta emot just när det gäller det tipset.
Men, återigen, väderprognosen säger regn och ganska mycket regn dessutom på söndag. Och då förändras det lite grann. Alltså Miller är stark och Bagnaia är stark, det vet vi, även Sarko. Men det kommer flera som kan vara starka just i blöta förhållanden. Jag tänker på en sån som Marquez som verkligen har farten. Alltså, hur ska man uttrycka? Han skulle kunna vara med och vinna om han var i bättre fysisk form. Men ja, i blöta förhållanden så såg vi vad han gjorde senast. Han ledde racet, sitt tredje race i comebacken. Så att, alltså, känslan och farten har han, men nu gjorde han lite misstag, för många misstag, men i blöta förhållanden så har han absolut möjlighet att kunna vara med och slåss om segern.
Men som du säger, i torra förhållanden så är det här en väldigt fysisk bana just med de här kurvkombinationerna också, att det är mycket hänga på sidan av motorcykeln, långa kurvor och kursändringar i fart.
Ja, exakt. Och så högervarv på det då som inte Marquez riktigt trivs med. Han säger ju själv att åt vänster så är det inga problem nu, utan då kör han precis som normalt, men när det blir högersvängar så går det lite sämre helt enkelt. Och sa själv efter förra helgen då i Le Mans där att han gick miste om ett väldigt bra läge, för han visste att han skulle nu ha problem i två raka racer i och med att det är fysiska banor både Mugello och Barcelona. Sen är det Sachsenring och där... Det blir ju intressant då, men det får vi ta när vi kommer dit då. Men först och främst så är det race på Mugello i de tuskanska dalarna, bergen.
Mm, ja.
Eller?
Ja, men jag tror att man ofta säger bergen där, men banan ligger ju mer i en dalgång, så det blir rätt här. Plus.
Plus. Och hur lång tid är det ifrån Florens? Cirka en timme med lite trafik.
Ja, och racedagen där.
Tre timmar.
Och racedagen hem kan det vara 6 timmar.
Ja, för vissa 6, för andra 3.
Ja, det där kommer förarna och tycka är skönt utan publiktillströmning i helgen. Jag har åkt en gång på väg upp mot banan en söndag där jag fick ta häng till slut på Pirro just. Han kom med bil i de här köerna och... körde, det går ju inte att köra igenom andra, men han, det var i alla fall så att det gjordes lite extra plats, så jag låg slickat i kofångaren eller stötfångaren bak där för att hinna med och tänkte, jag skulle kommentera, men han skulle ju faktiskt köra, så att jag kände mig plötsligt ganska lugn i sammanhanget.
Ja, då är det stressigt som förare. När du känner dig stressad, då ska man som förare känna sig ganska stressad, tror jag.
Ja. Ja. Nej, det blir bra helg. Jag ser också mycket fram emot det. Och spännande, som du säger, om vädret ställer till det, så blir det ju ett extra moment. Det såg vi ju inte minst på Le Mans. Och det skulle ju faktiskt kunna leda in oss på det avslutande ämnet här med bestraffningar.
Ja, jag tänkte vi skulle ta lite utav de aktuella bestraffningarna som delades ut. För det har ju kommit fram lite klagomål. Sociala medier, några journalister också för den delen, som inte riktigt förstår sig på bestraffningarna och varför de kommer och tycker att det är för mycket bestraffningar. Men kanske framförallt då att de inte förklaras på ett rimligt sätt och ett pedagogiskt sätt. Och det kan jag skriva under på. Men vi hade ju tre aktuella händelser egentligen som jag tänkte vi skulle prata om i senaste racet. Resten får vi komma tillbaka till en annan gång när vår kära kollega här Sandy Berlin är med, för han tycker om att prata bestraffning också, men det tar vi när han är med nästa gång. Men tre incidenter, och då tänker jag mig att vi ska försöka förklara varför, om vi tycker det är rätt eller fel, eller vad man skulle kunna göra istället. Och om vi börjar med de som blev aktuella då, så var det ju dels hastighetsöverträdelsen i depån.
Och det var två förare som fick bestraffning för det. Det var Bagnaia och det var Miller. Båda Ducati-förarna som körde för fort in i depån. Det var ju vid cykelbytet som det skedde.
Ja, och för det fick de ju två stycken long lap penalty.
Ja.
Och vad tycker du om det?
Ja, jag tycker att man ska hålla hastigheten. Det ska ju finnas för förarna en anordning på styret som styr hastigheten, och jag vet ju själv ifrån tiden i långlopp att när jag började åka långlopp så var det, om det ens var hastighetsbegränsning, det måste det ha varit, men den låg betydligt högre än de här 60, det kan ha varit till och med 80 eller något liknande, och då körde man ju mer på känsla, det var ju inte heller någon radar som tog det där, men man valde ett varvtal och en växel och så höll man det där, och det kändes ju ändå som att det kunde gå snett ibland. Man kommer ifrån hög hastighet på banan, ska in i depån, jättelätt att köra för fort, farligt med många människor i rörelse, och det är människor som har fokus på annat än själva trafiken, om man tänker nu kring cykelbytena. Sen att det sker fortkörningen precis in och innan det ens, men boxarna kommer ganska fort på höger sida här, så att jag tycker att man ska ha en bestraffning för det. Och sen om det är rimligt med ett eller två bestraffnings... att man ska ta bestraffningslingan en eller två gånger för det. Ja, där man tjänar lite tid på hastighetsöverträdelsen. Jag tycker att det är rimligt. Jag landar i att jag tycker att det är rimlig bestraffning med två runder för det.
Ja, men jag landar i samma slutsats. Jag tycker också det är en bra bestraffning. Nu ska vi komma ihåg att det här är ju första gången det körs ett flag-to-flag när bestraffningslingan har funnits. Hade detta skett för 4 år sedan, då hade det blivit en rise-through penalty. Och det tycker jag är skönt att vi på något sätt slipper just det här med de extremt hårda bestraffningarna som är för tjuvstart eller som har varit för tjuvstart. Till exempel Crutchlow när han tjuvstartade i Argentina, där han i princip inte tjänade någonting. Han rörde sig lite. Regeln sa då att du måste stå helt still i din ruta. Rör du dig så åker du på en bestraffning. Och bestraffningen enligt reglementet var ride-through penalty. Det var hårt. Mycket hårt. Nu stod det i reglementet, det var inte mycket att diskutera. Men där tycker jag det är bra att man har infört den här bestraffningsslingan. Jag tycker att det är bra att man har gjort det, så att man slipper de här tidsstraffen i slutet av racen eller right through penalty.
Ja, ja, men så motsvarar ju bestraffningen ungefär den eventuella vinsten, och det blir lite till med bestraffning. Det är ändå, ja, det känns, men det är ändå inte, som du säger, jämfört med en ride through där som på något vis, det punkterar ju hela det racet för den föraren, oavsett hur liten överträdelsen var.
Ja, nej, men jag tycker också att för att ändå så tjänade han ju lite på det, att göra på det sättet. Säg att han hade hållit lite till. Alltså, det är inte omöjligt att han tjänade en sekund på det. Det är inte omöjligt. Och då måste ju det på något sätt fixas, tycker jag.
Ja. Och för Millers del så blev ju inte den här bestraffningsslingan, när han körde den, jag tror inte han förlorade. Han förlorade runt de här 3 sekunderna som det handlar om vid båda de tillfällena som han tog varvet.
Jag tror till och med det var mindre än 3 sekunder på gång. Jag tror det var någonstans runt 4 totalt sett han tappade på det. 4, 4,5.
Kanske var så pass. Ja,
ja, så att han gjorde det väldigt bra. Det gjorde han. Nej, men jag landar i slutsatsen att jag tycker dels att bestraffningsslingan är mycket bra. Jag landar dels i att Milles bestraffning också var helt rimlig. Hård, absolut, men rimlig till det överträdelsen han gjorde. Ja. Om vi tar nästa då. Quattararo. Han kör in och ställer sig på fel plats.
Ja, den är svårare. Där tjänar han ju verkligen ingen tid på händelsen. Och jag vet knappt om den är farlig, annat än att den blir rörig för teamet där. Och hade Quartararo och Vinales kommit in mer eller mindre jämsides där, då hade det ju kunnat bli farligt såklart. I det här fallet så fick man ju mer leda in cykeln till boxen där, och han fick studsa vidare till nästa. Men där är ju också reglementet klart skrivet. Det är ju klart uppmärkta platser som man ska köra in på. Den är lite mer tveksam om man behöver ha någon bestraffning, utan att felet i sig uppstod och sen så kan han köra vidare. Jag är lite mer tveksam till den. Jag tycker den är okej, bestraffningen. Vad säger du?
Nej, jag tycker den är helt glasklar faktiskt. Jag kan inte säga något annat. Jag tycker att det är solklart värt en bestraffning. Det finns helt uppenbart i reglementet hur man ska göra. Man ska köra in på sin plats, man ska springa över till sin andra hoj och så ska man köra iväg med den. Ponera som sagt att Vinales hade kommit precis bakom och blivit hindrad och tappat 3 sekunder på det. Skulle då Quattararo kommit undan med det? Eller hade Quattararo kört in på, säg att han hade kört in på någon annan box, Marquez box, eller ja, vem det nu, Rins box som också var i närheten. Nej, jag förstår knappt ens diskussionsämnet egentligen som har uppstått. Jag tycker att det är solklart att det är en bestraffning, helt enkelt.
Men har det varit mer diskussioner och snack om den bestraffningen än om bestraffningen på Miller och Bagnaia?
Ja, det har det ju varit. Och då har de ju lyft upp, eller de som har motiverat för sin sak har ju lyft upp just det som du gjorde där, att han förlorade ju ändå på det själv. Men jag tycker inte riktigt man kan resonera på det sättet. För då finns det ju många andra saker som man förlorar på själv som man ändå får en bestraffning för. Så att, i det här fallet dessutom så skulle han kunna, nu gjorde han inte det, men han skulle kunna hindra någon som skulle in på den platsen. Så att, för mig är det självklart, för mig är det också en bra bestraffning med ett extra varv eller ja, en long lap penalty. Jag tycker det är rimligt. 2 stycken, det vill säga lika hårt som Mille Bagnaia, det tycker jag är lite hårt, men en absolut.
Men den där med 2 hade ju kunnat varit, som du säger, när du lyfter fram det här med om man nu hade hindrat någon annan, då hade jag också sett på det här på lite annorlunda sätt. Då hade han ju dessutom förstört möjligheten för någon annan att göra ett bra byte där.
Och då kommer ju nästa, ska man då ha det som en bedömningssak att ja, men hindrar han någon annan eller inte? Och då, nästa gång, då kommer de in efter varandra och då blir det en bedömningssak här plötsligt. Så det är klart att det står i reglementet hur du ska göra, då ska man göra så. Misslyckas man med det så kostar det en lång penalty. Jag tycker det är solklart.
Ja. Vad säger du om den tredje? Vilken tredje incident tänker du på här under racet?
Ja, men den tredje som har snackats om, det är just när de kommer in i depån. Då är Quattararo precis före Marc Marquez. In i pitlane så är det linjer målade när man ska åka in. Och in i pitlane så åker Quattararo emellan de här vita linjerna, alltså själva banan om man nu får säga så, medan Marquez då genar lite grann och åker över vita linjen, och på det sätt så får han ju en lite kortare väg och egentligen tar sig förbi Quattararo. Så han tjänar lite på det helt enkelt, Marquez, och då har det ju varit lite lite snack om just Marquez, att han var utanför banan i det läget och borde ha haft en bestraffning. I och med då att Quartararo fick en bestraffning för att han ställde sig på fel plats, så tycker man också att Marquez skulle haft det. Det kan man tycka, med de här linjerna som är inne i pitlane. Det står ingenstans i reglementet att du inte får köra över dem. Och står det inte i reglementet, så ja, vad ska man göra?
Tror du att det är någonting man kommer att åtgärda då, kanske?
Ja, det är inte omöjligt att man kommer att göra det. Att man kommer att göra det på infarten lite mer. För de här vita linjerna, de följer inte riktigt banan. Det är lätt att gena där, för det är asfalt precis jämte också. Så där skulle man kunna rita om de här linjerna och göra då mer som ute på banan med track limits och måla grönt kanske utanför vid linjerna, så att man måste hålla sig där, eller som i bestraffningsrundan till exempel. Det skulle man kunna göra, men i det här fallet så finns det ingen regel som säger hur man får köra in i depån, och då går det heller inte att bestraffa det. Så är det värt en bestraffning? Ja, om regeln hade funnits. Nu finns inte regeln, så vad ska man göra?
Så i det här fallet, för Marcus del, så blev det ingen skillnad i hans... Hade han stått upp under racet här och kommit i mål, så hade han inte haft någon bestraffning att vänta för det som skedde?
Nej, inte som jag förstår det. Nej.
Men grunden är, som du säger där, att man överhuvudtaget har de här målade linjerna, eller att man har det så pass krokigt som det är in i infarten, är ju också ett sätt att ta ner farten. Det är ju som att skapa en konstgjord chikan där. Så grundtanken är ju naturligtvis att man ska hålla sig innanför linjerna, men har man inte skrivit in det i regelboken, så är det klart att det är ett litet kryphål där för tillfället.
Ja, exakt. Och jag tror att de kommer täta till det faktiskt. Och gissningsvis så kommer de måla grönt utanför linjerna. Och att man inte ska åka utanför det helt enkelt. Och å andra sidan, vad händer om man åker utanför det gröna någon gång? Ja, oftast får man egentligen bara en varning. Tjänar man på det väldigt mycket, då kan man få då en... Ja, det kan ju bli en long lap penalty för det också. Så att, ja. I dagsläget, inget att anmärka på egentligen, så länge det inte står i reglementet. Men det skulle inte förvåna mig om det kommer i framtiden.
Man kanske landar i att lägga den här hastighetsbegränsningen tidigare, redan innan man börjar vika höger, om man säger att man gör den här inbromsningen som in mot en hastighetsbegränsning från där man kommer av från banan. Nu är jag på Le Mans här, man då får bromsa ner till den här hastighetsbegränsningen, och sen svänger man höger 180 grader och sen viker man in i ett S i depån. Det skulle ju göra det kanske lite säkrare, om det är säkerhet. För nu blev det ju, situationen blev ju ändå som att det var lite jakt på position där in mot
infarten. För så var det ju där, att det var ju ingen hastighetsbegränsning när detta skedde, utan den kom ju lite senare. Men ska man lägga den ännu tidigare, ja, då tar det ju ännu längre tid att göra ett cykelbyte till exempel.
Ja, visst är det så.
Och det pratade vi om förra veckan, hur lång tid det tar på Le Mans att göra ett cykelbyte med den här långa depåutfarten. Så att det där får man annan... ju tänka igenom.
Precis, men där är ju en annan femma, just utfarterna och de målade linjerna där. För där är det ju, det kan ju också skapa väldigt farliga situationer. Och just Le Mans-utfarten, den är ju ändrad för att det var väldigt farligt tidigare då man kom ut precis där depåmuren tog slut. Och där i princip förarna är på väg att vika in mot idealspår, in mot kurva 1. Så där gör det ju verkligen skillnad säkerhetsmässigt att komma ut upp mot kurva 3 istället. I alla fall för sammanstötningar, så såg vi att det hände krascher ändå där i utgången nu med kylan. Hur är reglerna där förresten med just den linjen som är vid utfarten? Är den okej att passera och komma över? För det kommer bli högaktuellt kommande helger på Mugello, om det skulle bli tillfälle nu med cykelbyte där. Det är ju nämligen så att där kommer ju förarna på rakan och skär över linjen från utfarten, och så kommer det några som är möjligtvis då har bytt cykel inifrån depå. Kan bli farligt.
Ja, det kan det bli. Jag tror att på Mugello kommer det lösa sig av sig självt, för att de kommer ha någon typ av självbevarelsedrift, de som kommer ur depå. Men på många andra banor så är det faktiskt så att det är okej att korsa den vita linjen. Jag tänker på Valencia till exempel, har vi sett många gånger att man viker ur depån, tittar bak och kommer ingen, och då viker man över och sen så åker man över den här vita linjen. Och det är också lite sådär som jag tror kommer tajtas till i reglementet, att både in och ut i depån ska du hålla dig innanför vita linjerna. Punkt slut. Och jag kan inte riktigt förstå varför de inte har gjort det redan nu faktiskt, måste jag säga.
Nej.
Och precis som du säger, nu i Mugello så kommer det bli högaktuellt, speciellt om det blir ett flagg till flagg eller regnrace eller något liknande. Men för där kommer ju de som frågan är hur de ser det där med track limits å andra sidan och gena där lite över den målade ytan som vi ofta får se på Mugello. Det brukar man ju vika över höger lite precis efter muren och få en bättre vinkel in sen i vänsterkurvan. Men i vilket fall som helst så tycker jag att de fallen som var på det här racet, de tre som vi nu har tagit upp, de är ganska solklara allihopa. Det är väl Marquez där som går att diskutera, men så länge det inte finns någon regel så är det inget att diskutera ens. Utan då är det som det.
Och sen kan man ju tillägga det att det kunde vara bra för tävlingsledningen att förklara just hur man har tänkt för att sätta nivån på bestraffningen här. Och det går ju också att backa bandet lite grann till Qatar här med de här starterna ifrån pitlane i Moto 3 och pitlane med fördröjning och så vidare. Det skulle ju göra det tydligare för både oss och för dig som följer mästerskapet.
Ja, exakt. Och det önskar jag mig i framtiden. Jag tror också att det kommer komma, rätt som det. Att de här FIM stewards då med Freddy Spencer i spetsen kommer att delge varför de tar ett visst beslut och en viss bestraffning så att vi får reda på det. Men jag kan inte säga att de bestraffningar som man har sett hittills i år har inte varit orimliga, tycker inte jag. Jag tycker att de har varit högst rimliga. Och sen blir det mycket olika bestraffningar för olika saker som har begåtts. Med long lap penalty och sådana här saker då, i 1 och 2 och start från pitlane andra gång. Jag tror vi får vänja oss vid det, för att det är här för att stanna, tror jag faktiskt.
Jag personligen vill inte ha en sport med högre risker än vad det redan är. Och till syvende och sist så är ju många av de här reglerna som vi är inne på nu, de är ju faktiskt till för att göra det säkrare för föraren och de som vistas i depån där.
Ja, och pratar vi till exempel då hård körning eller om vi pratar track limit, som vi pratar track limit, så är det gjort för att det ska bli säkrare. Visst, man kan ha grus precis utanför bankanten, men det kommer ske betydligt fler olyckor. Allvarliga olyckor garanterat. Nu har man valt en annan strategi, att man har grönmålat ute så att det finns möjlighet. Och nu har de trycksensorer, vilket kanske behöver trimmas till lite grann. Det såg vi på den här med Vinales till exempel. Ryktena säger till och med att den inte ens var i funktion, utan att det var en bedömning till slut ändå. Och det är klart att man måste få ordning på tekniken och man måste få ordning på prejudikaten när det gäller sådana där saker, självklart. Men jag tror ändå att bestraffningarna som är nu och track limits, det här får stanna, för det kommer göra racingen, eller det gör racingen säkrare. Men sen så handlar det om att hålla sig in på banan ändå, för att det är där man ska köra. Och är man utanför så ska det kosta någonting, och det gör det också. Och därför är det bra med den här bestraffningslingen. Jag tycker det kostar oftast 3 sekunder. Jag tycker det är perfekt, för att då får man ett race som inte avgörs sen när alla protester är inlämnade och allt möjligt. Liksom, utan vissa beslut ska tas direkt så att bestraffningar kan tas. Vissa ska tas efteråt.
Ja. Jag tror det får avrunda, hörru, den här podden. Vi är uppe i en dryg timme, Andreas, med samtal inför racehelgen.
Ja, men förra podden blev ju bara 50 minuter. Det fanns ju en anledning till att den blev lite kortare.
Nu hann vi med både nummer 13 och nummer 14 i alla fall.
Ja, nästa gång är nummer 15. Vem ska vi ta då?
Ja, får vi spekulera i. Fortsatt.
Har du någon på rak arm, eller?
Nej, jag tänker inte säga här nu, för då...
Roberto Locatelli har jag på rak arm. Hade inte han 15?
Jag trodde du skulle säga Roberto Rolfo, men det hade han hade väl inte 15.
Nej. Roberto Locatelli.
Det här kräver lite efterforskning från min sida, kan jag säga.
Ja, det gör du ju alltid. Du associerar ju inte startnummer med förare, har jag kommit på här. Du får ju googla varenda gång.
Ja, precis. För jag är ju förare här med VM-placering från förra året.
Just det, du är kvar i 80-talet där,
ja. Ja, och halv meter höger. Det är viktigast. Det är faktiskt den viktigaste skillnaden som jag tycker är svårarbetad, när de här siffrorna och färgerna går ihop med varandra. Svårt att se. Ja. Ålderstecken.
Nu du, är det Andreas. Mugello först och främst.
Ja, och det ska vi klara av. Så långt ska jag se, kunna ja. Se framåt.
Bra, bra. Och tack till alla som stöttar den här podden. Det är ett gäng som gör det och stort tack. Det gör att vi kan fortsätta podda varje vecka, denna gången även med två startnummer då. Fick vi med dem denna gången. Vill man stötta oss, då gör man det via patreon.com/motorgp-podden eller via Acast supporterfunktion. Och till helgen så är det V-Sport Motor som gäller. Det är ingen Formel 1. Däremot är det Indy 500 på söndag kväll. Det får ni inte missa heller. Om vi tittar på lite bilsport. Annars är det MotoGP från Mugello på V-Sport Motor. Racestart 14.00. Uppsnack 13.25. Och första träningen är 9.45 på fredag. Precis som vanligt är det ju.
Väl mött säger jag då. Och tack för idag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.